här. Håll upp händerna där hooka.
Oh my god.
Hur kan du försvara den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden special med Paul Elvaje och Carl Albrektsson och Sebba, som båda de här herrarna gör sig redo för att dra iväg till Japan. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Ja, Carl, du har ju bunkrat upp med två stycken fighter på väldigt tät varsel, får man ju säga. Och nu går du första rissin den 20 eller 21?
21 april.
21 april, och sen hade vi då Superior Challenge som var den
11 maj.
11 maj, snyggt. Fan, berätta, hur känns det när man laddar upp med två storkalibermatcher med så här tätt inpå?
Jag tänker inte ens på Superior Challenge än. Det är 21 april som gäller just nu för mig. Ja. Så efter 21 april, då kan jag börja tänka på nästa.
Mm. Vem är du möter på Rising?
Jag möter en brasilianare som heter Cristiano Frolich. Han kommer från Evolution Thai, så han är shootbox-skolad. Mm. Så det blir, han är vilde.
Ja, jo, shootbox är ju riktiga vildar, och de dominerade ju. Jag vill få det till typ så 80-talet, men MMA är inte så gammalt, så typ så 2000-eran där med Shogun och Wanderlei Silva. Mycket härliga teknolåtar och lika högt tempo i fightingen.
Exakt, det kommer bli en kul match.
Mm. Hur ser shootbox ut idag, vet du det?
Jag vet inte om shootbox finns kvar, men det är Evolution Thai kör i stort sett samma stuk. Och
samma stuk.
Det är Wanderlei Silva och Andrei Dida som han kommer ha med sig. Och ja, de kommer väl hetsa på honom rätt ordentligt innan.
Mm. Hur mycket studerar du dina motståndare innan match?
Jag kollade lite på dem för kanske en månad sen, och sen tänker jag inte på honom alls. Mm. Utan jag fokuserar på det jag ska göra istället.
Lämnar över till coacher?
Exakt. Och sen vi ska göra det jag gör bra på, mitt gamla vanliga game.
Mm. Vad skulle jag säga? Vilka är det som är involverade i ditt camp vad gäller typ analys av motståndare och sånt?
De som kollar främst på motståndaren, det är ju Sebba här och min lillebror Ludvig och Omar. Mm. Men främst Ludvig och Omar då.
Mm. Men Sebba, när du ändå är och den frågan är öppen, vad tittar du efter i Karls motståndare?
Tendenser. Alltså vanor som han gör, som är inövade mönster. Och se lite hur han reagerar när han rör sig framåt, bakåt, press, lägger press, får press mot sig, hur han är liksom underifrån, överifrån, och lite hans aggressivitet och när i matchen han pikar liksom, om man säger så.
Mm. Det är så roligt när du nämner shootbox, för det känns som att när du väl fightade så var ju du en mini Wanderlei.
Ja, det är precis. Ja, det är lite den liksom, vad säger man, mentaliteten som jag har haft. Och det är liksom, du vill bara fram, förstöra. Men det har ju också sina nackdelar. Att du blottar dig också för väldigt mycket luckor liksom. Och du är van då att lägga pressen framåt. Blir det helt plötsligt stopp där och du får kliva bak, så blir det problem. Så det har faktiskt varit till hjälp, just den här brasse thai-boxningsstilen liksom, och hitta rytmen, gungat, och sen bara chatta framåt och komma med vilda tekniker och våga ta risker för att få utdelning. Det är väl det som kännetecknar den stilen liksom.
Mm. Jag hade ju dig i min egen podd, jag är efter båda i min egen podd, då heter den Polivai Podcast, samma podd fortfarande, heter Öppet Sinne nu. Carl, du och jag snackar ju väldigt mycket om det här, vad ska man säga, allting utöver träningen som du gör, bara jobba mentalt, läsa filosofi och ja, du sticker ut lite där när det gäller de svenska fightsen i alla fall. Vad har du gjort det senaste året? Är det någonting du har applicerat? Någonting nytt som du har tagit till? Några nya metoder? Jag vet att Sebba är Mr. Biohacking här, så vad för nya små hemligheter finns i Carl Albrektssons strategi?
Jag har i stort sett fortsatt med samma stuk som jag har hållit på tidigare, och sen får man ju alltid nya tillskott av Sebba, vad man ska göra och sådär. Så det är inga stora förändringar alls, utan det är stort sett samma.
Mm. Hur mycket studerar du fighting själv?
Ja, alltså man kollar ju en del och sen det är ju, brukar sätta på det på morgnarna innan jag drar och tränar på pankras, utan man kan kolla på gamla matcher, nya matcher, allt möjligt, få olika inflytanden från olika sporter och sådär. Så det blir nästan varje dag.
Det senaste som inspirerade dig mest, vad var det?
Att få den här matchen klar.
Härligt. Om vi kollar på lite mer, jag tänkte lite i relation till det du pratade om, att till exempel titta på fighting. Finns det någon speciell match eller någon speciell stil, någon speciell person som du känner, fan, det ger dig lite extra motivation till att kanske pressa dig lite hårdare på gymmet?
Jag är min egen största motivator, så det är mycket självsnack och jag pressar mig själv till det yttersta. Men jag lyssnade på David Goggins bok här för några månader sedan och fick helt psykos och började köta ännu hårdare. Och ja, det funkar att kunna pressa sig lite extra.
Hur kombinerar du kampsportsträning med styrketräning och fys? Hur mycket tid i veckan lägger du på de olika delarna?
Det beror på vilken period man är och utätning på match. Ju närmare match är mer med Sebba här och det blir lite mer snabba fötter, explosivitet, koordination. Innan det så kör jag i stort sett mitt eget fys och lite mer gym, basic övningar, knäböj, marklyft, frivändningar. Och blandar olika saker. Men ju närmare match desto mer med Sebba och det brukar vara runt 2-3 gånger i veckan. Och sen intensiteten beror på också hur jag känner mig just den dagen.
Sebba, vad är det du tittar efter på Karl att du vill applicera när det gäller just kondition? För du är ju, alltså folk kanske inte vet, men du är ju en sjukt duktig fyscoach.
Ja, tack så mycket. Ja, utbildad fyscoach under Riksidrottsförbundet också. Nej, men jag vet ju hur Karl är när han är i, nu har vi kört ett tag liksom, när han är i matchform. Och det är rätt tydligt när man kör med Karl och han inte är i matchform. Och då handlar det mycket om liksom reaktioner, koordination, motorik och finmotorik. Liksom. Och samspel mellan till exempel ögat ser, handen ska vara där, fötterna ska vara där. Och hur man ska kalla det, 3D-tänk, 4D-tänk. Liksom. Att han har kroppskontrollen och han vet var fötterna är under sig hela tiden. Och det är det vi liksom ligger och finslipar nervsystemet hela tiden. Och det är kul att se progressionen för varje vecka. Och konditionen är liksom, det är så här, den här killen visar, han är ju pokerface number one. Det är liksom hockeymentalitet. Han säger, säg start och säg stopp. Och jag försöker ju så här, men nu ska jag breaka han den här gången. Så kommer jag på med ett riktigt så här vidrigt pass och bara kan komma ju upp. Så gör han aldrig det. Så det blir liksom, så mentaliteten har han att kunna pressa sig. Men sen gäller det också att kunna göra träningsupplägget smart för han. Men det jag vill är att han ska för sin storlek kunna röra sig som att han skulle väga 2 viktklasser mindre. Liksom. Och det är väl det jag tycker jag har sett den här veckan, att vi är där. Liksom. Så det är helt perfekt på toppningen.
Jag tycker man såg det definitivt i din senaste Superior-match i alla fall. Det känns som att du inte är en, vad är det för vikt på svenska nu? Jag tänker alltid 205, är
93.
93, tack. Det känns ju som att du är några viktklasser under vad gäller just att kunna flyta. Flyta runt i, om det är en bur eller om det är en boxningsring. Hur reagerar liksom de andra i din viktklass när de till exempel ser din rörelse? Jag vet inte hur många som är i din viktklass på din klubb, men kanske fel, kanske det jag ska fråga Sebba, hur tycker du att de i hans vikt har rörelsemönstret?
Alltså, vi har ju varit borta i Norge, sparrats med folk som väger som Kalle, och man märker ju på dem att det blir ju jobbigare. Kalle är rörligare, Kalle har bättre kondition, Kalle är lite snabbare på att reagera än vad liksom den vikten tillåter de andra att göra. Så jag tror att de tycker att Kalle är en slippery MF liksom, som är snabb, rör sig men ändå har liksom styrkan och tyngden för att han väger det han gör. Men att snabbheten, det är det som skiljer liksom. Snabbheten och som du säger, flytet mellan att vara på backen och upp på fötterna igen och fortsätta flyta hela tiden. Så det är väl det som särskiljer mest i den vikten. Och sen är det ju också, Kalle tränar ju bara med folk på pannkakan som väger mindre i princip. Så han har ju anpassat sig hela tiden och sparras med folk som är snabbare, liksom skickar tekniker snabbare. Och det blir också en inlärning med sig, liksom, att kunna anpassa sig till och bli extra snabb själv. Att kunna liksom, möta upp de människorna som väger mindre med samma sorts frekvens och intensitet.
För du var ju i Norge nu och körde en hel del med Martin Hamlet.
Det stämmer.
Hur var det? Hur är liksom den norska MMA-scenen? och träna på?
De är väldigt duktiga på frontline. De har väldigt stark jiu-jitsu game. Martin är ju väldigt bra brottare och extremt stark, måste jag säga. Han är nog en av de starkaste jag har tränat med någonsin. Mm. Så vi får ett bra utbyte. Vi sparras rätt mycket när vi är där. Så han går plus på det, jag går plus på det. Och sen de har ju en massa andra duktiga killar där som Kenneth Berg, Jack Hermansson och etc. Som jag passar på att köra med också när jag är där. Så vi får alla ett väldigt bra sparringutbyte, men det är främst sparring vi gör när jag är där.
Mm. Hur känner du att det hjälper dig inför den här matchen som du har framför dig och ser fram emot?
Det är alltid bra att sparras med nya människor, nya stilar. Man får anpassa sig och testa nya grejer. Och jag vet att han inte kommer vara lika stark som Martin. Och nu känns det som det är jag som kommer vara the bully den här matchen.
Mm. Hur är Japan?
Japan är fantastiskt.
Ja, beskriv lite. Jag har aldrig varit där, så jag tänkte lite, men fan, kort och gott. Hur är det att vara i Japan och fightas? Hur är fansen? Hur är publiken? Hur är det att röra sig på gatorna? Hur är det att komma till Rising bara? Hur behandlar de dig?
Många alltså, frågor. Det är en helt annan värld. Alltså, fansen är verkligen, när jag kommer dit, jag är superstjärna. Mm. De står och väntar i lobbyn, alla vill ha autografer, de fotar sig med teamet, de tar lillebrorsans autograf också och sådär. De är väldigt hövliga och respektfulla och alla står i led, ingen tränger sig, utan det är väldigt propert där, det finns ingen smuts på gatorna och sådär. Men det är väldigt traditionsrikt, så det gäller också att veta de här normerna där, hur man ska uppföra sig själv och liksom buga, inte skräpa ner på gatan, inte gå när man äter och sådär. Utan man får anpassa sig lite, och sen när man själva fightas där, det är rätt skönt att det är tyst, så man hamnar riktigt i sin lilla bubbla och man hör vad hörnan skriker hela tiden. Så det är skönt där, måste jag säga faktiskt. Man får tid att tänka lite också. Det är skönt också att komma bort, reflektera, och man hamnar lite mer i sin egen zon.
Annat regelverk också. Den första ronden är fortfarande 10 minuter i sin, va? Eller har
de har ändrat det, så nu okay. Är det 3-5-er, men det är fortfarande soccer kicks och fotbollssparkar, yes. Och vad säger jag, nu sa jag soccer kicks två gånger. Stomps. Och knä på marken och sådär. Så det är ju fortfarande annat regelverk, men tiden är detsamma nu.
Men när bytte de det här med att göra det till 3-5-er istället för en 10 och en 5-a?
Jag tror det är väldigt nyligen. Okay. För de matcherna jag haft innan, det har varit en 10 och en 5.
Exakt, exakt. För jag minns att det var din, var det Giri, förlusten var väl där på 9-97 i första ronden. Det var därför jag satt och tänkte att det var 10 minuter. Ja, men det kanske är positivt. Hur känner du själv? Är det bättre att de har bytt till 3-5 eller gillade du 10?
Jag måste säga att jag gillade 10 faktiskt. Ja. Och det passar ju mig eftersom jag har bra kondition. Och sen vid 7-8 minuter brukar ju folk dö. Verkligen. Men jag tycker det är intressant också i MMA att det händer ju alltid något vid när det är 5 minuter. Det händer ju alltid något i slutet av ronden. Tänk om de hade haft en 5 till. Jag tror att vi hade sett mycket mer avslut framförallt.
Vad tycker Sebba som coach? Föredrar du
3-5? Jag tycker att Kalli funkar ju på 10, men jag tror att 5 så kan han ha ett helt annat tempo och inte oroa sig att det är liksom, ja, det är 10 minuter jag ska gå nu, och då kan man liksom gå in med en mycket högre frekvens på allt man gör och ett högre tempo, och då tror jag det blir väldigt, och plus att man kan chansa lite mer än att ligga liksom och säger man ta tid på sig, utan nu har du 5 minuter, kör all in liksom. Men jag tror att de ändrade det här faktiskt nu i år, och varför vet jag inte, men det kan säkert ha med tv och att något sånt som bestämmer väldigt, väldigt mycket i Japan
för... Ja, det blir ju en extra spot för reklam om vi går på tv
bland annat.
Speciellt om det är kabel-tv.
En viktig grej är ju också att tillägga att regelverket är också hur de dömer matchen. De dömer ju matchen just i sin helhet, så de dömer ju inte per rond, utan det är vem har varit närmast att avsluta matchen, den vinner. Den som har varit närmast vinst, om man säger så. Så det är hela matchen de ser i sin helhet, inte varje för rond. Du vann rond 1, var rond 2 och förlorar rond 3. Ja, men då kanske du vinner förloraren då liksom.
Jag gillar det regelverket. Jag tycker det är mycket bättre än att döma rond för rond, för det är ganska ofta, det blir ibland att vissa väljer cruisar den sista ronden och bokstavligen förlorar den. Vissa kan förlora den ganska illa. Så jag tycker det här helhetstänket tycker jag är mycket positivare. Vad säger du själv, Carl? Vilken av de typen av dömningarna föredrar du?
jag föredrar helhetsbedömningen då. För liksom, annars blir det, måste vinna den här ronden, det blir andra sättet, det blir mer fokus på hela matchen, och okay, du måste vara på. Och även om det har gått lite knackigt första två och sen får du in en riktigt fin pärla eller nära avslutade tredje, då är det ju du som vann matchen, du var ju närmast att avsluta.
Mm. Jag håller med, för det är ett gäng matcher nu UFC, eftersom att det är den som vi ser mest, där man har sett ett antal där sista minuten, när man kliver in på minut 14, så är det en person som börjar dominera totalt, men han har lyckats lite rida ut stormen, och så är det han som vinner för att han vann de första två, medan det är en total slakt i den sista.
Precis. Exakt.
Hur tänker du på, det här är en fråga som dyker upp ganska ofta när det gäller de olika reglerna, knän från mark och sånt, hur känner du själv?
Om knän på marken och soccer kicks. Ah. Ja, det är roligt. Bara inte när man ligger under, då får man, som jag har nu, en bula i huvudet permanent.
Mm.
Men det gör gamet lite friare, man kan göra mer saker, och sen det är ju, när man ligger i vissa positioner, det är ju en stor möjlighet att använda de här vapnen. Så varför ska man inte använda dem?
Nej, precis. Jag föredrar personligen, jag har fått frågan flera gånger också, alltså jag gillar det japanska. Sen, okej, soccer kicks, det går att diskutera, men knän på mark, det är definitivt ett vapen som jag kan känna frustration över att det inte finns i då UFC eller de andra organisationerna. Oh, ja. För jag förstår inte, alltså vad är egentligen skillnad på en dunderarmbåge från topp och ett knä? Alltså det är ju, armbågen kan inflika, om inte lika mycket, om inte mer skada ifrån den positionen.
Plus att knän avslutar matcher. Mm. Så det är ett sätt att få matchen att liksom ta slut.
Ja.
Än att bara ligga och jobba armbågar och kanske öppna upp mer sår och skador för matchen, så blir det enklare sätt att avsluta matchen. Du har en chans till avslut på ett helt annat sätt.
För förut i Pride var det väl just att armbågar var olagliga, men knä på marken var okej. Okay. UFC var det vice versa, och yes, deras tankesätt var väl då också att armbågar öppnar upp mer cut, vilket leder till att matcher kan avbrytas på grund av för stora cut, och de ville hellre få bort det.
Precis, det är fortfarande så i Japan. De är ju väldigt känsliga på cuts än idag. Fast de ändå valt att tillåta armbågar.
De gillar inte blod, helt enkelt.
Det är lite så här, ja.
Bare knuckle boxing kommer inte funka där.
Nej.
Nej.
Det får fortsätta vara underground där.
Mm. Jo, precis. Men det kan jag tänka mig. Och vilka organisationer är du har fightats i Japan? Är det bara Ryzen eller någon?
Det är bara Ryzen.
Mm. Har du tittat på några fler organisationer, typ One eller hur?
Nej, inte just nu. Jag har ju exklusiv kontrakt med Ryzen, så jag får ju inte.
Just, och hur funkar det när du får köra på Superior? Är det för att det inte är Japan eller?
Det är ju Europa, och Superior är inte lika stora som Ryzen, så de känner inte sig hotade, och sen de tycker väl det är bara bra att jag får mer erfarenhet och får mer matcher och blir bättre och kan leverera en bättre produkt för dem sen.
Mm. För Ryzen, hur många gånger kör de per år? Två eller?
De har utökat, jag tror de ska ha 7 galor, något sånt där
i år. 8 år.
Oj, okej. Okay. Hur många var det förra året?
Jag tror det var 5 eller 6, och innan dess var det 4, så det liksom går ju framåt hela tiden.
De har gått upp för varje år. Helt enkelt. Ja, för det är lite, jag fick fram att det var liksom ungefär mellan 2 och 4 stycken. Då är det lite svårt att kanske leva på fightingen.
Exakt. Och det som är bra att tillägga nu då, det är att i Kalles division, innan det har ju bara varit superfights för Kalle. Han har mött en kille som väger lika mycket. Nu har de ju ett bälte och skapat en division, och Jiri möter ju King Mo om bältet. Kalle är en utav dem som är med i bracketen liksom under året här. Så det är väl det som är siktet.
Mm. Skönt att kunna se ett bälte där också.
Oh ja, det är mitt.
Ja, det är härligt. Och du kör ju med, vad heter det? När du skriver ner och säger vad?
Affirmationer,
så var det. Just det, jag sumpade ordet helt. Vad har du för, finns det en affirmation du vill dela mer av den här gången?
Jag kör i stort sett samma affirmation för alla matcher. Jag byter bara ut namnen på motståndaren och organisationen och datumet och hur många dagar det är kvar. Men det går någonting sånt här, vad är det nu? Det är den 11:e, så om 10 dagar kommer jag och Kalle Albrektsson besegra Cristiano Frolic via KO. Jag ska vinna, jag ska bekämpa, jag ska fortsätta kämpa, jag ska aldrig ge upp.
Mm.
Och sen bara, den är bara på repeat. Och sen ju närmare man kommer då, 9 dagar, 7 dagar imorgon och sen idag.
Hur tycker du att det känns att jobba med affirmationer?
Jag tycker det känns bra om man ställer in sig på ett annat sätt, och jag gillar det här med att räkna ner dagarna, för det är, då vet man hur lång tid det är kvar, man lurar sig inte det själv, för nu veckan innan man bara det är lång tid kvar liksom. Men nu, alltså, det är bara nästa vecka, nästa söndag. Så det gäller ändå att vara inställd nu, för man kan ju bara arbeta med det man känner just i nuet. Mm. Och sen är det den 21 april nu, och då måste jag vara på topp. Så det blir lite som en nedräkning för mig själv. Jag gillar den metoden faktiskt.
Mm. Jag förstår att du lägger ju såklart full fokus på din match i Rissin, men det finns ändå en match som kommer härnäst också.
Oh ja.
Vem är det du ska möta? Jag vet inte om det är klart på något sätt egentligen. Så,
jag har ingen aning.
Det är klart, men inget officiellt.
Inte klart, okej. Det är klart, men inte klart. Okej, yes. Då behöver vi inte gräva liksom i
det, kommer.
I det. Det kommer, och det bör ju komma ganska snart, för jag har det sett att de har börjat pumpa ut motståndarna nu. Men om vi får jämföra lite då, att gå liksom från ett regelverk till ett annat på så kort tid. Jag tycker ibland i UFC ser man bara delstater diffar i regelverk. Här får du knä en motståndare som har två fötter eller två händer nere. Här får du inte det. Är det någonting som är svårt att anpassa sig till, eller känner du att det är väldigt enkelt att flyta mellan de olika regelverken?
Det är väldigt enkelt. Jag har min stil och jag fortsätter köra på den. Liksom. Sen, ja... Sen råkar man göra något olagligt, och råkar man göra det, det får man bättra på sig till nästa gång.
Just det. Så länge det inte leder till en DQ så är det okej.
Ja.
Ja. Ja, men fan vad spännande, och det är ju superspännande just för du har ju mött också, Jiri har du ju mött tidigare, han som nu går match mot King Mo. Vågar du langa en prediction på vem som vinner mellan King Mo och Jiri?
Det är en tuff match. King Mo har ju knockat Jiri förut, så han kan absolut göra det igen, men samtidigt, det var några år sedan, King Mo har blivit lite äldre. Jiri har en bra win streak, så det blir en tuff match. Jag vågar inte predikta på den.
King Mo mötte väl också Ryan Bader väldigt nyligen i tungvikts Grand Prix Bellator, var det va?
Ja.
För det var inte lätt tungvikt, det var tungvikt om jag inte minns helt fel. Men det intressanta där var att Ryan Bader avslutade väl både King Mo och Fedor med exakt samma teknik. Det var någon jabb och en tunga över hans höger, och så var det slut innan 30 sekunder. När du då, som du analyserar här så här, bara lite matcher, tittar du även på motståndarnas förluster, hur de har förlorat, är det något man jagar också?
Absolut, man vill ju se gamla matcher och se liksom vad är de, men sen får man inte glömma så här också, de har ju fått lära sig av de misstagen, och med största sannolikhet så har de ju byggt på att det inte ska hända någonsin igen. Men man vill, det är inte så viktigt att se hur de har förlorat, mest att se liksom tendenserna, det är det liksom, hur blir det när du i tredje ronden, någon ligger på dig i hjärtat där, i viljan där att fortsätta slåss, eller vill du ha en väg ut liksom i konditionen som den ska på den här personen. Och speciellt med den här killen Kalle möter nu, de är rätt kända att bränna ut sig i första ronden, så är man med i första och tar in den lite djupare så kommer Kalle totalt dominera honom.
Har du sett någon specifik lucka i Frolish game?
Alltså det är mycket öppningar i det stående gamet också. Det är liksom vilda tekniker. Har man huvudet kallt och kan kontra, liksom blocka och kontra, så tror jag Kalle kan knocka honom faktiskt stående. Mm. Och sen förväntar det, jag tror att deras syn på Kalle är att Kalle är bara brottare.
Ja, just det.
Så de kommer bara förvänta sig takedown, takedown, takedown. Men när Kalle liksom ger match på fötterna mot den här killen och sen tar ner och blandar, så blir det lite förvirrande.
Så de är redo för a rude awakening.
Exakt.
Ja.
Det är ju som, de har ju sålt in matchen. De gillar ju att sälja in matcherna på ett speciellt sätt. Och det är ju stil mot stil där. Så det är ju striker mot Kalle, catch wrestler, brottare liksom. Så det är det som är hela deras sell point för just den här matchen.
Jag tänker, baserar om det någonting på liksom Omar Buish? Alltså han var väl en stor stjärna där, om vi backar bandet nu innan UFC?
Jag tror de baserar det på själva Pankras-stilen, är ju
just det.
Pankras hybrid wrestler, och sen att jag har tränat med Josh och Eric Paulson, och de är helt catch wrestling. Och sen, ja, de måste sälja där borta, det är därför de bygger upp så här big drama show.
Big drama show. Hur är det med det? Du har ju tränat med några, precis som du nämnde. Vilka var det du sa?
Josh Barnett och Erik Talsson.
Hur är det med Josh Barnett? Alltså där har vi verkligen en kille som har varit med i gamet och kallades ju The Babyfaced Assassin, vilket är inte direkt Babyface längre. Hur länge har han kört? Han var väl med i de tidiga UFC innan det ens var tvåsiffrigt, känns det som.
Han blev väl UFC-champ när han var 20 år, något sånt där.
Ja.
Väldigt ung.
För typ 20 år sedan.
Ja.
Ja. Hur är det då att träna med någon som honom?
Det var nu ett tag sedan, men han var ju över här i Sverige för något, kanske 2 år sedan. Och vi tränar lite. Man lär sig extremt mycket av han. Mycket teknik på marken, mycket inom brottningen och sådär. Så man är bara som en svamp när man är i närheten av man. Han gillar också filosofi och försöka utveckla ett bra intellekt.
Mm. Och hårdrock?
Ja, han gillar metal.
Ja, körde ni med på den eller...?
Emma, det har faktiskt fastnat. Jag lyssnar mer och mer på metal inför när jag ska, i alla fall ska gymma.
Okej,
okay, okej. Okay. Bli lite aggro.
Ja, något speciellt som triggar lite extra?
Ja, Amon Amarth gillar jag. Mm. Sjunger om vikingar och sånt där, då får man bra extra pump.
Sebba, han gillar när det handlar om grekiska gudar, ja, eller empanada makers i Chile.
Exakt, men de har ju låtar som är om grekiska gudar och sånt också, så det kickar igång.
Så ni kör varannan låt på gymmet?
Exakt. Fast nu har vi kört mycket Rocky 4 soundtrack.
Det är bara Sebba som bestämmer musiken. Ja. Jag kör bara.
Han styr även där. Jag ska kolla om vi har fått lite lyssnarfrågor. Nu ska vi se. Vi lade ut det på... Ja, men det har kommit in några. Ska vi se. Ville, det här var rätt roligt faktiskt. Vad är tanken bakom den galna frillan? Att skrämma motståndarna innan fighten?
Nej, jag ser mig själv som en grekisk gud. Jag är återfödd som den grekiska guden Herakles. Och jag har kommit här på jorden för att manifestera min styrka.
Ja, svar på tal, ärligt Ville. Ska vi se. Simon, vad har du uppnått i din karriär om 10 år? Och sen utropstecken här, du är en stjärna.
Ja, men tack så mycket. Om 10 år är då jag UFC-champ och dragit mig tillbaka och sysslar med annat.
Hur gammal är du idag?
25.
25, okej. Okay. Så pensionerad från MMA, du är 35. Ja, snyggt. Thanks for the cheese kommer du lägga till då. Liten extra tweet då.
Jag ska öppna min eget ölmärke istället. Billig burköl.
Ska vi se. Här är JDKS. När satsar du på att debutera i UFC?
Inom 2 till 3 år.
Mm. Och varför? För jag vet att du har en tanke bakom det och den vill jag att du delar mer av.
Främst för att jag ska få så mycket rutin och erfarenhet jag kan och få erfarenhet av de här tuffa matcherna nu. För det finns inga lätta matcher i UFC. Jag vill inte bara komma in och whoops, det gick inte som jag hade tänkt mig och hamna i medelmåttet eller åka ut direkt, utan när jag kommer in då vill jag gå 4-5 raka matcher, alla vinst och sen slåss om bältet. Mm. That's the game plan.
Ja, jag gillar det. Jag gillar att du har många, det jag kan uppleva med många, jag vet att jag har varit så själv i mina tidigare karriärer med det jag har hållit på med. En så här iver att komma någonstans där man tycker att man ska vara, och jag kände själv personligen att jag borde redan vara där. Och jag tycker det är så skönt att höra, jag önskar att jag var mer så själv förr, att man bara kunde slappna av, njuta av resan, dra på sig erfarenhet och hellre se att, ja, om 3 år, då kan jag vara där. Jag behöver inte gå dit nu. Så jag tycker att det är ett jävla skönt, uppfriskande tänk.
Ja, men man måste ha det. Annars kommer man in, man gör lite halvdant och så får man plaska runt igen utanför. Utan det är bättre att åka världen runt, tävla, få så mycket influenser som möjligt. Och sen, det här öppnar ju också nya möjligheter, så jag kan lära mig mer av andra människor runt om i världen. Och sen när man väl tycker att ja, men det är dags nu. Nu åldern börjar komma, det är dags. Och då är man redo till 100% och då kommer man dit och gör sin grej.
Mm. Jag vet ju att du får titt som tätt väldigt mycket frågor om just UFC. Hur känns det att få de frågorna och känna uppbackningen av svenska fans?
Alltså, det är väldigt smickrande att folk frågar hela tiden om UFC, men det blir ju lite tröttsamt också, måste jag säga. Folk, när den här matchen gick ut i Rising, folk skriver och frågar om när blir det UFC. Det blir när det blir, helt enkelt. Och jag fokuserar mig på det här nu. Det är ingen stress med UFC, det kommer finnas kvar. Liksom, alla är så stressade om UFC, bara UFC, UFC. Ja. No stress, nej, ingen stress med livet här.
Mm. Nej, grymt, grymt. Vad gör du, vad är det som gör att du kan ha det här lugnet som du besitter? Var kommer det ifrån?
Min pappa är väldigt lugn. Mm. Så det har väl främst fått från han klassisk svenska lite. Utan nej, det är något som har funnits Men ibland kan man ju bränna till och det kan bränna till i skallen. Så det är också något man har fått öva till sig genom sparring, att inte bli frustrerad. Okej, det händer, jag måste jobba härifrån. Det är bara gilla läget och göra sitt bästa i alla situationer. Sen får man ta det som det kommer.
Mm. Lite frågor om Omar. Eller bara, hur är det att ha Omar Buish som besitter så ruskigt mycket, alltså lång erfarenhet och kunskap ifrån fighting allmänt?
Omar är en väldigt unik person. Han kan extremt mycket och att han kan så mycket så man känner sig aldrig riktigt färdiglärd heller. Det kan vara, jag tyckte jag gjorde det här bra och nu ska vi ändra på det, utan det finns en fortsatt utvecklingskurva konstant, utan det finns en plan till att göra allt bättre. Det går att förbättra på alla områden, men han är också, jag har ju tränat hos Omar i 10 år, så det är han som har skapat mig till den fighten jag är idag. Självklart, så jag är väldigt tacksam till att ha honom som coach.
Mm. Och hur känns det när ni sen står vid, eller när han överger dig vid entrén och det är du som får sköta det nu? Nu är det din tur att kliva in. Hur är den känslan?
Jag har varit förberedd på den känslan så länge, så det kommer inte att vara några problem. Jag är född för det här.
Mm. Ja, det blev en extra liten gnista i din blick också. Jag gillar det.
Det är klart.
Ja, men och det är lite där. Jag vill också, när vi var inne lite på det här med Japan och ljudet kontra ljudet om du tränar, fightas till exempel i Sverige. Mycket mer livat. Japan är tvärlugnt. Jag garvade ganska mycket när jag såg, jag vet inte var jag läser det här, men det hade med One att göra. Och att Eddie Alvarez skulle fightas. Och så var det någon som hade skrivit, åh jävlar, nu kommer hans fru verkligen att låta. För hon är typ den enda som kommer gapa där. Men jag tänkte, hur är det svårare att höra sekunderna i Sverige jämfört med Japan?
Ja, det är det. Och sen, man har ju familj och vänner som tittar när man är hemma i Sverige. Så till exempel när jag fightades i cirkus, så jag har ju 2 bröder, jag har en storbror och en lillebror. Men storbror sitter ju i publiken så han skriker bara sparkar i huvudet. Och så jag tänker inte på det, jag har ju hört min storbrors röst hela mitt liv. Så jag bara sparkar och totalmissar och bara... Ludde, varför skrek du att jag skulle sparka en huvud? Han bara, det var inte jag. Oskar bara, det var jag. Så ja, man kan bli lite förvirrad ibland. Mm. Därför det är lite skönare när det är lite lugnare, för då hör jag klart och tydligt.
Just det. Och hur är det för er? Alltså för dig, Sabba, ni står ju ändå vid sidlinjen, och hur känner du? Är det svårt att nå fram när ni är till exempel på Superior?
Alltså på Superior är det ju det, för att det är så mycket runt omkring. Och det blir ju liksom hetsig stämning. Man jämför med Japan så är det ju som att coacha en sparring typ.
Mm.
Det är 2 killar, du hör när de trampar i canvasen, du hör ringen skaka och liksom det du säger når fram direkt. Så det är jättestor skillnad faktiskt. Än att liksom stå och skrika på andra sidan buren och så bara, men hör han vad vi säger? Eller är det publiker och alla står och skriker olika grejer liksom. Så Japan är just det, som en coach and sparring i princip.
Mm. En sista fråga här. Jetlag. Hur jobbar ni med jetlag? För det är något som jag är lite fascinerad över när folk åker utomlands. Speciellt vissa fighters verkar dyka upp 3 dagar innan match och har 9 timmars jetlag. Jag är ju körd när jag flyger över till Kanada eller någonstans i USA. Jag är bränd i x antal dagar. Hur känns det för dig, Carl?
Det är viktigt att komma lite tidigare om man ska fightas i Japan. Annars är det, man kommer torsdag, det är mediedag fredag, invägning lördag, match söndag och sen hem. Så då kan man bli lite körig i skallen. Och det märker man på andra fighters också, de sitter i lobbyn mitt i natten och kan inte sova. Så nu vi åker måndag, vi kommer fram tisdag. Så man får lite, några extra dagar och ställa in sig. Men nu vi har ju en massa olika hjälpmedel också, som de här glasögonen jag har på mig som blockerar blåljus och sen har jag, vad heter det? Jag har någon grej man sätter in i öronen så skjuter den ljus.
Human Charger
heter den så.
Blästa huvudet med ljus. Exakt. Med blått ljus.
Med blått ljus,
ja. Exakt. För att lura, du programmerar hjärnan att det är dag. Då du vill att det ska vara dag och inte enligt den cirkadiska rytmen du har där hemifrån.
Mm. Exakt, och sen finns det ju alltid last resort, ett melatoninpiller som ställer om sömncykeln.
Det fick jag när jag var i Kanada nu senast. Jävlar vad jag sov. Jag fick en chock. Men då sa min kompis, han bara, det här ska man aldrig använda för mycket utav, men det är klockrent för dig som är jetlaggad. Jag bara, fan super.
Precis.
Hade en grym effekt, men när jag la mig den natten så låg jag och sov till dagen efter. Jag tror jag somnade vid 10-11 och vaknade väl upp vid 7 på morgonen.
Man ska vara väldigt försiktig med det, för till slut kan kroppen sluta tillverka sitt eget, och då... Ja, då är det jobbigt.
Mm. Ja, det var, och det var precis det han sa med. Men jag tror att det är en dundergrej att ha med sig, precis som ni. Jag tänkte inte på det förrän du nämnde det nu.
Mm. Så jag tar det första natten och sen... Ja, sen är... Ja,
du har ju rätt enkelt. Ja. Jag känner ju av jetlagen mycket, mycket, mycket värre. Jag och Omar än vad vi gubbar, än vad Kalle gör.
Du fick ju dela rum med Omar en gång. Du kan ju berätta om det.
Ja, det är så noll. Jag tänker Omar, x antal sparringar, matcher, när näsan snarkar så rummet skakar.
Glömde du öronproppar eller?
Ja, så nu sover vi separata rum, det är det bästa.
Men jag är likadan, jag är hyperkänslig. Och jag är sån, jag behöver ju typ öronproppar när jag sover själv.
Alltså, jag fann mig faktiskt, jag fick gå till dig mitt i natten.
Ja, du gick till mig mitt i natten och fick ett melatoninpiller.
Precis, klockan 4 på natten. Var Kalle vaken? Han hade precis vaknat, tror jag. Ja.
Hur stor tidsskillnad är det i Japan, Stockholm?
Vad är det? 8 timmar, 7 timmar?
Precis.
Den är tung alltså. När man glider förbi liksom 4-5, då
det känns... Fördelen nu då att det är vår där, så solen är uppe. Okay. Stor skillnad. Får ju solljuset som kroppen då anpassar sig till. Att okej, det är dag nu. Och gå ut och bara soka så mycket sol det bara går när vi kommer fram. Så träna lite, svettas. Grounda lite och känna att nu är man här.
Gå ner i vikt, käka på 7-Eleven.
Precis.
Vad köper du då? Hur mycket måste du klippa?
Nu jag ligger väldigt bra till i vikten. Det är därför jag kunde äta som vanligt i stort sett. Jag vägde 99 i morse, vilket är nästan lite för lite. Men antingen bantar jag ner från 103 till 93 eller från 100 till 93. Så nu, jag börjar en vecka innan, så jag börjar på lördag. Och sen blir det inget salt, ingen kolhydrater, så det tar en vecka. Men Japan har så bra 7-Eleven, så jag kommer köpa allt min mat där. Bara köpa fisk, koka ägg i vattenkokan och fiskrom och sådär.
Ikura!
Vad sa du?
Ikura, laxrom.
Aha.
Så deras 7-Eleven är, du kan köpa vad som helst i stort sett. Du kan köpa en helt ny kavaj om du vill.
Det är inte som svenska 7-Eleven, där du får en hotdog med bröd.
Verkligen inte, verkligen inte.
Du går bara in, ikura, de bara okej.
Nej, det är stor staplat på hyllan. Man får fråga, tuna, tuna? De bara, hej, hej. Så ja, man får fråga lite och sen bara, kolla att det är okej. Okay, liksom. Men jag har aldrig blivit magsjuk eller mått illa när jag väl varit där, så ja, knacka lite i bordet.
Exakt. Måste.
Finns det något speciellt som du köper när matchen är klar eller invägningen är färdig? Finns det något speciellt så här, Japan, jag måste ha det här.
Jag måste äta en ramen.
Är det så?
Ja, det går inte att jämföra här hemma jämfört med där borta. Det bara går inte. Jag har ätit på de flesta ramenställen här i Stockholm och det kommer inte närheten.
Nej.
Alltså, även om det... De säger att den är väldigt authentic. Man bara, nej, det är inte samma.
Och vi har levt på ramen en vecka i Japan faktiskt. 2016, frukost, lunch, middag. Så.
Oh, jävlar.
Ja, det gick upp en hel del.
Det kan jag tänka mig, snabba kolisar.
Mm-hmm. Ja.
Min farsa var i Japan en längre period också, han pluggade japanska. Han är lite språkfanatiker. Mm. Och nu när du säger det så, det var också ramen. Jag tror han checkade ramen var och varannan dag.
Så. Det är så himla gott, buljongen, den är så saftig, nudlarna är så bra, fläsket är perfekt. Man mår bra ändå.
Men nu ska du äta på Monster Grill.
Ja.
Okej, vad är det för något?
Köttställe som alla fighters krigar om att vara först på.
Ja, det är så.
Sist vi var där så skulle vi gå dit och så satt Jiri där. Vi bara, fan, han. Innan, jättelitet ställe, men jättebra kött.
Mm. Men vi gick till ett annat jättebra köttställe också.
Precis.
Du, var tränar du när du är i Japan? Finns det något speciellt MMA-gym som ni besöker?
Jag har inte varit och tränat i Japan än, men det är planen att kunna göra det lite längre fram i framtiden. Men nu man får träna på hotellet eller Gold's Gym och sådär. Man får ett kort som säger att man kommer från Ryzen och får låna deras utrymme och sådär.
Okej, okay. För annars vet jag att när folk kommer till Sverige till exempel för UFC så hittar de någon form av lokalt gym där de får rulla lite matta. Men det funkar inte så då i Japan än.
Tokyo är extremt stor stat också. Det tar energi från mig om jag ska åka massa ställen och få massa nya intryck. Man man blir trött. Mm. Så jag håller mig väldigt lokalt där.
Och Gold's Gym i Japan har en kampsportsdel.
Okay.
Så det är, ja, de har ring, de har matta, de har säckar, allt finns liksom.
Så det är inte mellan benpress och bröstpress?
Ja, nej. Du är fullt utrustade liksom. Kampsportsgym, om man jämför med här hemma, så är det same same.
Fan fett. Ja, men det är grymt. Jag ser verkligen fram emot att se din match, och jag ser fram emot om 3-4 år också. Jag ser fram emot 10 år med och se tweet and thanks for the cheese. Det är mycket, mycket att se fram emot från King Carl Albrektsson. Mm. Ja, vi, nu är inte Valdo och Mange här, men jag vet att de också önskar dig riktigt stort lycka till.
Tack så mycket.
Och till er som lyssnade när han sa jag åker på måndag, så betyder det att Carl är där nu. Han kom alltså fram i måndags, eller i tisdags. På tisdag kommer det fram, för det sticker på måndagen. Och det här avsnittet spelades in, ja men precis, torsdagen innan det släpptes live. Så, så enkelt. Stort lycka till, Sebba, Carl. Kör så det ryker. Jag ser redan fram emot Superior också, bara så att du vet. Så vi håller tummarna för att allting går som det ska. Ta en extra ramen för mig också, så kan du bara...
Ja, vi tar med oss.
Lägg den bara inte i resväskan, utan ha den i handbagaget. Värma upp sen här i Sverige. Nudlar som liksom har blivit pulveriserade istället. Supergott. Men återigen, stort tack för att ni var med.
Tack så mycket.
Själv.
Det var kul att vara här.
Tackar. Hej då.